14 dagar sedan då var det Östersund och Dorotea, och förra helgen var det Vilhelmina och Sorsele, och så lite resor in i veckan också med Arjeplog och sådana där nästgårds. Och nästa helg då är det Överkalix, Gällivare, Kiruna och tillbaka till Överkalix på söndag kväll. Ja, så det var jätteskönt att bara få åka några meter. Rolle heter jag om du inte känner mig. Jag har en resande tjänst åt ett nätverk som heter Älska Norrland. Det är våra 80 pingstförsamlingar här i norr som har ett gemensamt nätverk, och jag är anställd åt dem och reser runt. Så då förstår du varför jag sitter i bilen en hel del. Advent och ankomst. Jag tror aldrig under mina 17 år i Skellefteå att den här församlingen har talat så mycket om ankomst. Ni har verkligen en hel termin levt i ankomst. Att vänta och vänta. Och ni har ju väntat på att Sandqvist ska komma tillbaka. Ja. Och nu har de dykt upp. Och jag tyckte jag såg Tommy någonstans här, men han kanske har hunnit gått hem. Ja. De kom, de såg och de stupade. Ja, men jag trodde jag skulle få hälsa honom välkommen. Men, ja. Roligt i alla fall att få vara här, och det är roligt att de har kommit tillbaka. Ja. Och jag har ju redan hört rapporter från innebandyn att flera har blivit skadade. Mm. Ja. Vi får se. Det kommer nog gå bra. Mm. Hörrni, för ett tag sedan så dök det upp en liten folder i våra brevlådor. Och den såg ut så här. Har ni fått den? Hur många har sett den här? De flesta. Om krisen eller kriget kommer, heter den här. Viktig information till Sveriges alla invånare. Och jag tänkte jag skulle få stanna lite grann inför den här foldern idag. Och jag har döpt om den lite grann, om man får använda det uttrycket. Och istället kallar det här för om Kristus kommer. Mm. Om Kristus kommer. Hur förbereder vi oss för det? Mm. Om Kristus kommer. Hörrni, jag vill läsa en vers ifrån Sakarja, det nionde kapitlet och den nionde versen. Och det är ju en sån här traditionell vers som vi gärna läser den här dagen. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Han kommer. Ja, om Kristus kommer. Viktig information till alla Sveriges invånare. Ja, men det är ju en otroligt viktig information. Om Kristus kommer, så är ju det en information till alla människor i hela vårt land. Därför att Kristi ankomst kommer att påverka varenda människa. Inte bara i det här landet, utan varenda människa ut över hela vår jord. Ja, hur ska de få reda? Ja, om kriget kommer, det fick vi reda på genom en folder. Och kanske lite annan information man kan läsa på en hemsida eller någonting sånt där. Hur ska Skellefteås invånare få reda på om Kristus kommer? Vad det innebär? Ja, vi kan nog inte räkna med att kommunen kommer att skicka ut en folder om det. Det är nog att ta i. Utan här vilar ett ansvar på dig och mig. Och jag har tänkt så här, vi är ganska många kristna faktiskt i Skellefteå. Vi har pingstförsamlingar, vi har EFS, vi har andra församlingar. Och du vet, egentligen skulle det inte innebära så där jättemånga människor om vi tillsammans bestämde oss för att vi ska berätta att Kristus kommer. 20-30 personer per styck, så skulle vi nå hela Skellefteås befolkning. 20-30 personer per styck. Det är inte många, eller hur? I veckan som var så fick jag berätta för en i badmintonen, i omklädningsrummet. Och han som var där, han var väldigt frimodig, för där var ytterligare en man när vi bytte om. Och den här mannen som var där, som bytte om, honom har jag ingen aning om vem han var. Men min kompis som jag skulle spela med, han känner jag ju lite grann och så, och ingen kyrkmänniska. Men mitt där i omklädningsrummet så ställer han frågor till mig om den kristna tron. Inte ett dugg rädd för vad den där tredje liksom skulle fundera, och han behövde få höra på det där samtalet. Och jag märker ju att det finns ett förnyat intresse om Jesus i Sverige. Och jag är otroligt glad när jag bland annat läser rubriker om nu att mer och mer människor i Sverige söker inträde i Svenska kyrkan igen. Att liksom, det är fortfarande så att det är fler som går ur kyrkan än som går in. Men om man tittar under en ganska lång period och ser hur många som har begärt inträde i Svenska kyrkan, så är det ett trendbrott just nu. Och när man undersöker vad är det för människor som söker inträde i Svenska kyrkan, så är det framförallt unga människor. Och man intervjuade två stycken 17-åriga tjejer i det här inslaget som jag lyssnade till. Ja, men då tänker jag, wow, vi lever i en spännande tid i Sverige. Ett uppvaknande. Och jag ser ju det också när jag reser runt. Och när jag läser kristen press i Sverige, så ser jag hur konferenser och församlingar helt plötsligt samlar nya skaror av människor. Och det känns otroligt inspirerande att få vara med. Jesus kommer och Sverige håller på att förbereda sig för det. Vi är på väg in i en ny spännande tid. Och jag blev så glad i söndags för att vi har ju jobbat med församlingsplantering, försöker att komma igång i Haparanda. I Haparanda finns ingen pingstförsamling, och i söndags fick vi döpa våra två första i den planteringen i Haparanda. Och jag är så glad för det. Jag är så glad för det. Hörrni, det är ett budskap för hela Sveriges befolkning. Det här budskapet, det kan ju skapa blandade känslor hos oss om Kristus kommer. Det vet vi, det har varit ett budskap som har varit oerhört centralt för oss genom år. Och ibland så nästan anklagas vi lite grann för att vi predikar för lite om det. Och så kanske det absolut är, jag vet inte, så kanske det är. Men det finns på ett sätt en orsak till att känna lite blandade känslor. Därför att om Jesus kommer, så är det en oerhört viktig sanning. Därför att det får också konsekvenser för oss lite grann som människa. För inte så länge sedan så predikade jag i den här kyrkan. Och då berättade jag om ett sjukhusbesök som jag gjorde. Där en äldre kvinna sa till mig så här: Rolle, tror du att min frälsning räcker? Kommer ni ihåg att jag berättade det lite grann? Och jag har som inte kommit ifrån det där. Utan det liksom lever kvar, den där frågan, fortfarande lite grann. Räcker min frälsning? Vad är det som är orsaken till att jag överhuvudtaget ställer den frågan? Varför funderar jag på? Jo, men jag funderar ju på den därför att det kanske får en konsekvens någonstans om den inte räcker. Eller hur? Någonstans så finns det en blandad känsla när den där frågan ställs. Att personen som ställer den kanske tänker någonstans att det kan få en konsekvens att jag kanske inte får vara med. att jag blir kvar eller himlen inte blir min plats. Eller. Ja, men känslan kan ju vara lite olika, men någonstans utifrån frågeställningen så finns en blandad känsla. Va? Och ju mer jag tänker på den där frågan, räcker min frälsning, så är det ju så otroligt lätt att prestationen smyger sig in. Att jag har inte gjort tillräckligt mycket. Jag har inte presterat tillräckligt mycket. Jag har bett för lite. Jag har läst Bibeln för lite. Jag har gått på gudstjänster för lite. Jag har varit för lite aktiv. Jag har vunnit för få för Jesus. Ser ni? Det liksom smyger sig in de här frågeställningarna att jag borde ha gjort mera för att. Och någonstans mitt i det där, och det är så otroligt lätt därför att den där prestationsläran knackar på vår dörr hela tiden och vill liksom ta över nådens budskap. Att jag kommer inte in i himlen på grund utav en enda god gärning som jag har gjort. Sen är det bra att göra goda gärningar, det är inte det jag säger. Men det är inte det som öppnar dörren, utan Jesus öppnar dörren för dig och mig och hans nåd. Därför att jag tror att ingen här känner att jag kan slå mig för bröstet och säga jag har förtjänat min frälsning och jag går in genom en självklar öppen dörr genom min förtjänst. Nej, utan vi slår oss inte för bröstet, utan vi böjer oss i ödmjukhet och tackar Jesus för hans stora gåva, frälsningen som jag har fått tack vare mitt erkännande av att jag var en syndare som behövde nåd och förlåtelse. Hörrni, i det här häftet så står det så här också. Att läget kräver beredskap. Jag vet inte om ni har läst häftet, men jag rekommenderar er att läsa det. Därför att det är nästan lite ett väckelsebudskap på ett sätt, även om Gud inte nämns. Men jag blev lite väckt när jag läste det här. Och det är därför som jag predikar det jag gör idag. Men här fanns en rubrik som heter läget kräver beredskap. En tid av allvarligt hot. Och då tänkte jag, ja men vad är det för läge idag som kräver beredskap för mig att Jesus kan vara i antågande? Finns det någonting i läget, i världen, i min kontext som gör det? Ja, när jag läser uppenbarelseboken och de profetiska skrifterna om vad som en dag ska komma, så ser jag ju att det handlar om vissa specifika områden som lyfts fram väldigt starkt i de profetiska texterna. Och när jag ser de här områdena, och det är kanske specifikt fem områden som jag tänker på, så ser jag att alla de fem områdena pratas det väldigt mycket om just nu. De är väldigt högt på den politiska dagordningen och samtalet i våra samhällen och funderingar. För det första så talar uppenbarelseboken och texterna om ekonomi. Man pratar om det kontantlösa samhället. Texterna pratar om att en dag ska någon ta världsherraväldet över all ekonomi i världen. Det finns texter som handlar om skeppen som fraktar gods och säljer och så vidare. Hur som helst, utan att trassla in sig i för mycket detaljer, så ser vi så här att du och jag, vi går ju snart inte in i en enda affär som tar hand om våra kontanter. Nej. Min fru, hon fick 200 spänn. Hon fyllde år här i november. Hon fick 200 kronor utav min mamma i julklapp. Nej, i födelsedagspresent. Ja. Och du vet, det var två liksom riktiga hundralappar, för så funkar min mamma, va. Hon är 86 år och hon skickar alltid 200 till alla som fyller år. Och det spelar ingen roll om det är barnbarns barn eller om det är jag eller det är liksom såna hustrur och allt vad det är. Hon har 45 stycken liksom efter sig så här, och alla 200 spänn. Så liksom. Ja. Så Britt-Marie fick de här 200 lapparna i ett kuvert. Och så tänkte hon, nu ska jag gå och köpa någonting. Och så berätta då för svärmor vad jag har köpt för mina 200 lappar. Att det liksom inte bara går in i rulliansen så där va. Så hon hade tittat på en bok som hon jättegärna ville ha. Och tror ni hon kunde köpa den boken? Nej, det gick inte. Hon blev så sned. Ja, till och med min fru kan bli sned. Så hon gick ut ur affären och sa, jag tänker inte köpa boken med något kontokort eller någonting. Utan jag skulle köpa dem. Använda de där 200 lapparna. Men det gick inte. Och det är så snart i varenda affär. Varför? Jo, det är för att det är en försmak av att någon så småningom kommer att ta totalt herravälde över allt vad ekonomi heter. Och så länge du har en fysisk hundralapp i plånboken så är det ingen som kan hålla koll på vart den far och hur du använder den. Då. Men så fort den hundralappen blir digital så kan någon kolla den och styra den och avläsa den. Och det förutsäger Bibeln. Bibeln förutsäger om att det finns en ekonomisk kontroll som kommer att växa. Och jag ser ju bara AI framför mig här nu. AI på det ena området efter det andra. Hur det kommer att överta hela vår värld om vi inte är på tå här nu. Va? Och vem är det som kommer att styra utvecklingen utav AI? Du vet när AI blir intelligentare än den som talar om hur intelligent AI ska vara. Då är vi i en farlig situation. För vad är det för kraft då som programmerar AI? Och vi tror ju någonstans att det är goda krafter bara som sitter. Men så enkelt är det ju inte. För vi vet ju också att det finns fruktansvärda krafter som utnyttjar allting i den här världen. Och vi ser ju idag vilken dragkamp det är. Och den här dragkampen, den landar rakt ner i Skellefteå. Dragkampen mellan Kina, mellan USA om att vara världsledare när det gäller ekonomi och EU. Och nu är ju den stora frågan, ska EU halka på efterkälken? Och då landar det rakt ner i Skellefteå och batterifabriken i Skellefteå. För kommer vi inte att klara av batterifabriken i Skellefteå så kommer kineserna att ta hela den marknaden. Och vad händer då med hela vår gröna omställning? Då äger kineserna vindkraftverken, då äger kineserna solpanelerna, då äger kineserna hela batteri. Och så är vi snart fullständigt i händerna på en främmande ekonomi. Så vi ser dragkampen som finns att få ta världsherraväldet just över ekonomin. Kanske du också ser så här när du har varit in nu och googlat på Black Friday. Och googlar efter var finns den billigaste nya telefonen eller kylskåpet eller stekpannan eller vad det var du var ute efter. Och så har du googlat där och vad händer då? Jo, telefonens algoritmer bara matar dig och styr dig så att helt plötsligt bara dyker upp en massa reklam över just det som du har sökt efter för att få tag på dina digitala pengar. Övervakning, fler kameror. Ja, hur var det? Var det 40 nya hastighetskameror bara i Skellefteå kommun? Det är inget roligt. Va? Mer och mer övervakad. Ja. Hörrni, det andra området, att läget kräver beredskap, det är det politiska området. där vi idag ser en turbulens utan dess like. Vad händer nu när Trump kommer till makten? Ja, men hela världen är ju på ett sätt i en enda stor rädsla. Vad händer? Vad kommer den mannen att göra? Vilken oerhörd makt som ligger på en snart 80-årig man. Och vi ser liksom hela dragkampen mellan den muslimska världen, den kommunistiska världen och den demokratiska världen. Och vem kommer att segra liksom i den här dragkampen? Och folket ropar nästan efter en världshärskare som någonstans kan sätta ner foten och säga: nu räcker det med krig i Ukraina. Nu räcker det med krig i Libanon och Israel. Nu räcker det. Nu får det vara nog med Hezbollah och Hamas och allt vad det är. Man riktigt längtar efter den där som kan ta i. Och någonstans så hittar man förelöparen i Donald Trump som säger: ja, men ge mig 24 timmar så ska jag skapa fred. Läget kräver beredskap därför att de bibliska texterna också talar om det religiösa. Det interreligiösa samlingarna som kommer att bli. Hur ska man förena? Därför att religionen är ju orsak till alla krig, säger man ju. Ja. Och så glömmer man bort hur oerhört mycket krig som inte har blivit av tack vare det kristna vittnesbördet ut i vår värld. Det kristna människor, den ena efter den andra, uppvuxna också i pingstväckelsen, får fredspris. Varför? Jo, därför att man har varit med utifrån sin syn och sitt liv tillsammans med Jesus skapar fred. Men det finns andra krafter i det religiösa som inte. Och hur kan man nu förena de här religionerna och styra de här religionerna? Ja, men bibeltexterna talar om att det kommer någonting som heter den stora skökan. Någon form av religiös system, någon form av religiös ledare som kommer att vara en sköka, det vill säga otrogen mot bruden och brudgummen Kristus själv. Så vänner, läget kräver beredskap. Miljöhotet, ytterligare någonting. Och där är vi som folk väldigt delade. Är miljöhotet ett verkligt miljöhot? Eller är det bara någonting som är hopdiktat? Jag är ingen expert på att tala om de sakerna. Men vad jag vet är att bibeltexterna i det profetiska skedet talar om att jorden ska nötas ut som en klädnad. Det säger bibeltexterna. Om det bara är tillfälliga temperaturväxlingar som har förekommit tidigare för några hundra år sedan, det är jag för dåligt påläst för att svara på. Och det kan nog ingen, därför att det finns inte så lång forskning tillbaka. Men det är klart att när man lyssnar på nyheter och ser den forskning som ändå kan gå tillbaka från de århundraden som vi har mätat, så ser vi att det är ju ganska få dagar där det inte slås nya rekord hela tiden som handlar om miljön. Så läget kräver beredskap, kära vänner. Det står också i den här texten att vi ska skydda oss mot luftangrepp. Ja, men när jag läser bibeltexterna så ser jag också så här att texterna säger bland annat i Efesierbrevets andra kapitel att det inte är mot varelser av kött och blod som vi har att först och främst skydda oss mot, utan det är härskarna över luftens rike. Så vi behöver skydda oss mot luftangrepp, härskaren över luftens välde. Och den kraften som härskar där vill få dig och mig att tappa tron, att tappa hoppet, att tappa framtidslusten, att tappa vårt självförtroende i Gud. Den rösten, han som är herre över luftens välde, han vill hela tiden tala in i din och min tanke. Skulle väl Gud ha sagt? Och få oss att tvivla på budskapet om att det finns en som kommer att komma tillbaka. Kristus kommer. Det här häftet talar också om att hur försvarar vi oss om Kristus kommer? Ja, det är ju om kriget kommer som häftet. Hur försvarar vi oss om Kristus kommer? Älskade vänner, om vi formulerar oss på det sättet, då har vi totalt missuppfattat det. För vi ska inte försvara oss om Kristus kommer. Utan om Kristus kommer, han är ju inte vår fiende. Han är ju vår vän. Va? Kan jag få ett halleluja på det? Ja, kära, vi ska inte försvara oss mot det. Det är ju inte en fiende som kommer till Guds folk, utan det är ju en utav våra bröder som kommer till sina egna, som texterna talar om. Så vi ska ju ropa hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, och vi ska ju ta emot honom med öppna famnen och öppna armar. En rubrik i det här häftet säger också: hur förbereder jag mig om Kristus kommer? Ja, hur förbereder jag mig om Kristus kommer? Det där kan ju vara lite lurigt. Därför att den rubriken kan ju vara lite försoffande. Hur förbereder jag mig om kriget kommer eller Kristus kommer? Ja, om det kommer då. Det säger ju att det är ju inte säkert. Kanske han kommer. Och eftersom vi inte i Sverige har haft krig på över 200 år, så är det ju lite som talar för att det just nu skulle bli krig. Varför skulle det ske nu när jag lever, om det inte har skett förut? Och så svarnar vi av liksom i vår tanke där. Och den där väntan kan ju passivisera oss, som gör att vi kallnar. Men nu är inte frågan, vänner, hur förbereder jag mig om Kristus kommer? Utan frågan är ju, hur förbereder jag mig när Kristus kommer? Därför att frågan är inte om han kommer, utan frågan är när han kommer. Till skillnad från kriget, för det vet vi inte om det kommer. Eller om det, när det kommer. Men Kristus vet vi att han kommer. Och frågan är bara när han kommer. Därför att Gamla testamentets profetiska texter talade om den här ankomsten som vi firar idag. På hundratals olika ställen. Zakaria var bara ett utav dem. Men vi har massor utav texter som säger att Messias en dag ska komma. Och du vet, då är det på det sättet att om hela Gamla testamentets profetiska texter går i uppfyllelse i Jesu ankomst på advent, då kan vi till 100% förlita oss på att alla andra texter som talar om att han kommer tillbaka en gång till också kommer att infrias. En dag så står jag på Saab och jobbar, för jag jobbade där i 4 år. Jag var ganska nykristen på den tiden. Och där bredvid mig så står Janne. En gammal kompis till mig, skolkompis till mig, sen vi hade gått på lekskolan. Ja, det hette så när jag växte upp, om man var 6 år, då fick man gå på lekskola. Ja, idag heter det förskola och jag, våra rektorer, ibland glömmer jag bort att säga dagis liksom så där, men förskolor. Mm. Ja, men då hette det lekis när jag var 6 år. Mm. Och vi lärde känna varandra redan som sexåringar, Jan och jag. Så följdes vi liksom hela skoltiden och gymnasietiden. Och så mötte jag Jesus under gymnasietiden där. Och så fick vi jobb på Saab båda två. Vi hamnade på samma avdelning och vid samma arbetsplats och på samma bord. Där stod vi. Jag skar och han stiftade lite olika grejer som vi gjorde till Saab-bilar och sådär. Och så en dag kommer vi i samtal om Bibeln. Och Jan var inte en kristen. Och jag var ju ganska ny då. Och så säger Jan så här: det finns en sak som fascinerar mig med Bibeln, säger han. Jaha, säger jag, vad är det? Jo, det är det profetiska, säger han. Att alla profetior gick i uppfyllelse. Och att det finns en massa profetior om framtiden. Det fascinerade honom. Och han var övertygad om, fast han inte själv kanske var en bekännande kristen, att just det profetiska i Bibeln talade för Bibelns trovärdighet. Ja. Att hade det en gång gått i uppfyllelse, så kommer det nog också att gå i uppfyllelse det som är kvar. Just det. Så frågan är inte om han kommer, utan när han kommer. Och vet ni, nu kommer det viktigaste i min predikan idag. För hur förbereder jag mig när Kristus kommer? Och då vill jag säga, kära vänner, att det är inte en fiende som kommer, utan det är vår frälsare som kommer. Vår personliga vän som kommer, som vi ska hälsa oss välkommen. Och ändå så finns det ett allvar i detta när han kommer. För det första så står det så här, att du och jag, vi kan förbereda oss genom att se till så att vi har mat och vatten. Ja, men vad undervisar bibeltexterna hos oss om? Att vi ska äta Kristi kropp. Att vi ska mata oss med Jesus. Så idag, kära vänner, du som är här som känner att jag vet inte riktigt hur jag har det med Jesus. Idag så kan nattvarden få bli din bekännelse. Att du vill förbereda dig när Jesus kommer genom att idag börja äta han som är livets bröd. Halleluja. Och det kan få bli din bekännelse idag över att från den här dagen så vill jag ta del utav Jesus och det han har att erbjuda genom sitt liv. Och det blir min frälsningsupplevelse, min bekännelse idag. Halleluja. Därför att skriften talar om att se till att du är förberedd genom att ha mat i ditt hus. Och vad är den främsta maten? Jo, det är inte limpan ifrån Skogaholm eller pirogen eller Kellogg's cornflakes. Utan det är att Jesus får finnas, han som är livets bröd får finnas i ditt hem. Ja. Eller han som är livets vatten får finnas i ditt hem. Det säger skriften. Var förberedd med det. Skriften här säger också att var förberedd och se till att du har ljuskällor hemma. Ja, men vad är det Jesus säger? Jag är världens ljus. Se till att ljuset Jesus Kristus får finnas i ditt hem och lysa upp där du bor. Och att du har en ljuskälla, att Jesus får vara lampan in i varje rum i ditt hem. Så att du och jag inte bara släpper in honom i hallen. Och genom att vi har släppt in honom i hallen, då kan vi säga halleluja. Nej. Utan Jesus, han vill tränga in lite djupare in i ditt och mitt hem. Han vill vara herre i hela vårt hus. Och jag tror att både du och jag i våra hem inte har ett enda rum. Kanske om du håller på med framkallning av kort, att du har ett mörkrum. Men annars har vi en ljuskälla i alla rum. Och låt den källan få vara Jesus Kristus. Sen säger texten här också i häftet här att vi ska ta reda på vart skyddsrummet finns. Vet du var du har närmaste skyddsrum? Jag var tvungen att fråga Britt-Marie igår när jag förberedde mig. Britt-Marie, var har vi närmaste skyddsrum? Jag visste faktiskt inte det. Och hon hade googlat och kollat. Så nu vet jag. Och det är en hemlighet. Jag vill inte ha det trångt där. Jag vill ha lite space. Men det här gula häftet säger, förbered dig genom att veta vart skyddsrummet finns. Och då när jag tänkte på det, vad är skyddsrummet för mig? Skyddsrummet för mig, det är församlingen. Det är församlingen. Att få vara en del utav det skydd som finns i gemenskapen. Genom förbönen. Jag är så glad för varje människa som säger, Rolle, jag ber för dig när du är ute på dina resor. Jag är glad till och med att min mamma, som inte är en aktiv kyrkmänniska, säger att jag ber. Ja. Förra veckan så hade jag begravningen i Skellefteå utav våran äldsta medlem, Maja Britta Aligren. Hon har varit lika länge medlem som Anders som ska begravas här nu på fredag, 70 år. Maja Britta, hon kallades, det är kanske jag som har myntat uttrycket, jag vet inte. Men för mig var hon församlingens mamma. Hon var vår diakon i massor av år. Hon var inte bara äldst liksom i ålder, utan hon var äldst att ha varit medlem äldst också. Och hon var som en mamma för varje generation. För de små barnen, för tonåringarna, för oss liksom mitt i livet, för de gamla. När vi liksom, hon och jag åkte ut och delade julblommor, hon sa hon så här, hon kunde vara 93 år och säga, det är så roligt att få åka till de gamla och dela ut julblommor. Fast hon var 10 år äldre än de flesta som hon åkte till själv liksom. Ja. Hon var som en moder, liksom församlingens moder. Mm. Och du vet, när Maja Britta då berättar för mig bland annat, vet du Rolle, jag ber för dig varje morgon. Och när jag sitter med barnen inför begravningen och så säger barnen så här, 30 minuter varje morgon när vi växte upp. Och sen har det fortsatt genom hela livet, men de berättade om sin uppväxt när de bodde hemma. 30 minuter varje morgon. Då gick mamma alltid in i sin kammare. Stängde dörren om oss. Då visste vi. Nu är mamma inför Gud. Och då var det ingenting som liksom fick störa så. Utan då var det hennes tid med Gud. Sen var hela hennes liv en vandring med Gud. Hon praktiserade Bibelns kortaste vers. Be ständigt. Därför att i allt det hon gjorde så var det en bön. Men där var det liksom inför knä. Och så berättar hon, Rolle, jag ber varje dag för dig. Du vet, det är ett skydd. Så du som inte är med i en församling, i en lokal församling, vet du ska söka dig till ditt skyddsrum och veta vart det finns. Och bor du i de här trakterna så ska du söka dig bland annat till den här församlingen. Därför att här har du ett skyddsrum i Ursviken. Och du behöver veta var det skyddsrummet finns när han kommer. Därför att när han kommer så ska han hämta sin församling. Och då ska han hämta de som finns i skyddsrummet. Och då handlar det inte först och främst om den här fysiska lokalen. Utan då handlar det om församlingen som Kristi kropp, där Jesus liksom är Herre. Och så avslutas det här lilla häftet, för nu har väl min tid gått, misstänka. Avslutas det här lilla häftet med rubriken så här: om du är orolig eller behöver stöd. Så vill jag säga, vet du, att i det här lilla häftet, i det här häftet, så finns det 365 bibelord som säger: frukta inte, känn ingen oro. Ett för varje dag. 365 bibelord. Är det någon som har räknat det till? Jag har inte kontrollräknat. Vet du, idag, om du känner oro för att när Jesus kommer, så kan du få förbön här i vår gudstjänst idag. Idag, om du känner så här: räcker min frälsning? Så finns det förbön att få idag som gör att du kan få vila i din tro. Att veta att det handlar inte om din prestation, utan det handlar om att du håller Jesu hand. Känn ingen oro. Jesus är vår vän som kommer. Och vänner, du och jag får vara hans vän. Och utifrån det så vill jag träna redan här och nu på att ropa: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ja? Ska vi prova, får vi se. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, för han är vår vän. Amen. Tack Jesus för att du ska komma. Och tack Jesus för att det inte är en skräckens dag för oss som tror, Herre. Utan du är vår bäste vän som kommer, Jesus. Och vi ska ta emot dig med stor glädje, Herre. Och vi ska ropa vårt hosianna att välsignad är han som kommer i Herrens namn. Halleluja, jag tackar dig. Och Jesus, tack att det här är ett budskap för alla människor i hela vår kommun, Jesus. Och tack att vi tillsammans kan få vara med och berätta det, Jesus. För så många det bara går, Herre. Halleluja. Jag tackar dig för det, Jesus. Välsigna våra församlingar. Välsigna oss som individer, Jesus. Att vi kan få vara med och berätta detta fantastiska budskap. Att du, Jesus, en dag kommer tillbaka. Jag tackar dig för det. Amen. Amen.
Vi sjunger en sång och så ska de som ska dela ut nattvarden få göra sig redo under sången.